Hej allihop och välkomna till kvällens avsnitt av Champagne med Henrik. Idag har jag med mig Aron Flam. Vi ska prata om Arons nya bok. Vi ska prata om att han just sprutade på mitt hallgolv. Och vi ska prata om vad som egentligen har hänt med Sverige. Välkomna till kvällens episod av Champagne med Henrik. Välkomna hit och i synnerhet så vill jag säga välkommen Aron Flam.
Tack så mycket Henrik.
Det är jättekul att ha dig här och det här är ju faktiskt andra gången som du och jag sitter här i ett samtal tillsammans.
Så är det. Det är ett sant nöje att vara tillbaka. Jag undrade om det någonsin skulle hända igen, men efter förra misslyckandet så att säga.
Just det, och med misslyckandet då liksom, så syftar du på själva sabreringen. Vilket i och för sig inte var ett så stort misslyckande för att du lyckades sabrera den.
Ja, men det såg inte så snyggt ut. Inte som den här gången.
Du har så höga estetiska krav på dig själv. Men den här gången så you did like a pro, skulle jag säga. Ska vi ta och titta på hur det gick när vi sabrerade här nere i, på vår nedervåning i matsalen?
Det tycker jag absolut.
Ja, kan vi rulla den?
Nu sätter du igång hela kommentarsfältet på den här videon. Det inser du.
Inte skulle väl jag.
Precis, men du får avlägsna hela folieappen på den där.
Och, den här ska man ju också skruva av.
Det ska du också göra. Ja. Grimman kallas den lilla metallbiten. Mm. Och där gäller det ju då att vara försiktig så att den inte utlöser själva innehållet. Och sen så hela kragen.
Hela kragen.
Hela kragen, bara av med den. Alltså alltihop. Kommentarsfältet blir argare och argare.
Nu börjar det likna någonting mer än omskörelse. Så, ja, där och sen så ska jag...
Och här har det nya...
Fantastiskt vackra.
Champagne-sabeln då.
Ja.
Och för att ge dig den korta briefen då. Om du kollar på mig så sätter du bollen här då. Mm. Först och främst så hittar vi sömmen. Du ser linjen där. Mm. Det är liksom där de har smält ihop flaskorna. Tummen i botten så att du stagar upp den lite grann, mm. så här. Mm. Sen så låter du bladet bara vila på flaskan. Mm. Och sen så jup, glider du längs. Låter bladet bara glida längs. Sen så i kraft av sin vikt och gasen i champagne. När du träffar här så bara flyger hela toppen.
Jag tror dig.
Jag kliver på behörigt avstånd alltid när svärd är med i. Det där är en perfekt servering.
Tack så mycket.
Extremt snyggt gjort alltså. Och en stor upplevelse från förra gången som du...
Ja, där jag gjorde bort mig rätt hårt faktiskt.
Nej, det tycker jag inte. Men vi hade ett mer robust svärd den här gången. Tack ska ni ha. Tillbaks till studion.
Så gick det alltså till när du sabrerade med ett större svärd. Och jag får väl säga, jag vet inte hur väl det här syns. För er som sitter där hemma. Men det här är en supersnygg sabrering.
Tack. Jag behöver inte skämmas den här gången.
Nej, det behövde du inte göra förra gången heller. Jag tyckte det gick jättebra. Men nu tänkte jag i alla fall servera dig lite bubbel. Så att vi formellt sett. Vi har ju redan tullat lite grann på den här champagnen. För att vi är såna hedonister. Men vi måste ändå på något sätt initiera.
Jag är verkligen inte en epikuré. Men jag lever väldigt epikuriskt.
Ja, kall och god. Inte dum.
Jättegott var det.
Väl sabrerad. Aron, jag har ganska många olika frågor till dig som jag har förberett. Men det jag vill prata om idag med dig, det är din nya bok. Och det ska jag säga, om jag får en kamera på mig här. Här är alltså Arons nya bok, Det här är en svensk tiger. Jag har alltså inte blivit betald av Aron för att säga det här, utan jag har läst den här boken därför att jag tycker att den är jätteintressant. Och så är det när vi är här och pratar. Jag vill ju faktiskt börja med att säga att uppriktigt, det är en imponerande mängd research.
Tack så mycket.
Som du har gjort i den här boken. Alltså maniskt mycket research.
Det låter som jag, ja.
460 odd tätskrivna sidor. Mm. Innan jag börjar ställa mina specifika frågor så ska jag säga att varför skrev du den här boken?
Jag skrev den där boken därför att jag tyckte att det behövdes en sån där bok med tanke på den stora förvirring som råder i Sverige specifikt idag, men även i övriga väst, så tyckte jag att det var dags att någon redde ut varför det har blivit så. Och jag tror att det har till väldigt stor del med andra världskriget och vad som hände efter andra världskriget under kalla kriget att göra. Så därför har jag skrivit den här boken. Delvis som en redogörelse, delvis som en uppgörelse.
Man ska väl börja med att bara kanske redogöra för de av våra tittare som inte är så införstådda. Att det du tar avstamp i här med den svenska tigern. Mm. Det här är ju alltså en gammal kampanjslogan om att man inte skulle prata bredvid mun angående hur den svenska relationen till nazisterna såg ut under andra världskriget. Och rätta mig nu om jag har fel, men jag uppfattar ju att i någon mån så handlar din bok om vad som hände då och skillnaden mellan det som hände då och berättelsen som svenskarna berättar om sig själva för varandra. Det som har blivit vår kollektiva självbild.
Ja, nationalmyten. Nationalmyten är ju den om neutraliteten och neutralitetens inneboende godhet.
Just det. Mm. Just det. Och du har ett kapitel här i början. Boken är uppdelad i tre stycken olika delar. Och den första heter Bästa intentioner.
Ja. Och för vägen till helvetet är lagd med de allra bästa avsikter.
Just så. Det, stensatt med goda intentioner. Ja. Och här har du, och jag tycker det här det är ett väldigt dynamiskt grepp som du använder i den här boken, där du, man kan säga att du hoppar mellan väldigt så här faktaintensiv research-segment och sedan symbologiska och mytologiska tolkningar av varför vissa processer, alltså psykodynamiska processer och språket ser ut på ett visst sätt. Mm. Och sen så kopplar du även på samtidsanalyser som liksom hänger ihop till, alltså som en slags konsekvensanalys. Så att det är en återkommande så här trestegsraket i de här segmenten. Och ett av de första kapitlen där som fångade mig heter Hjältens saga. Och i den så där redogör du för egentligen, det är en person som heter Lord Raglan. Mm. Som, ja, kan du kanske berätta om det?
Lord Fitzgerald Somerset Raglan.
Extremt snyggt namn.
Alltså, väldigt, väldigt.
På educated the expensive way.
Ja, Lord Raglan skrev en bok som hette The Hero. Som kom ut 1932 tror jag. Stämmer om jag har fel. Inte för att det går att stämma mig om jag har fel, för det är inte ett brott. Men han skrev en bok som heter The Hero, där han gick igenom en massa hjältemyter i massa kulturer från en massa olika tider för att se om han kunde hitta gemensamma drag eller plot points, som man säger om man är manusförfattare, alltså någon sorts dramaturgisk struktur i de här berättelserna. Och han använde Tesevsmyten som förlaga och gick igenom Tesevsmyten och kom fram till att det finns 22 punkter som en hjältesaga ska uppfylla för att vara liksom en sann hjältesaga. Mm. Men man behöver inte uppfylla alla 22 punkter, utan det räcker att få några stycken och de behöver inte komma i exakt samma ordning alltid. Men överlag så är hjältemyter förvånansvärt konstanta över kultur och tid. Det betyder alltså att även om du åker till forna Persien så ser en hjältemyt väldigt lik ut en hjältemyt idag. Som till exempel Star Wars eller The Matrix eller vad det nu kan vara.
Precis, och Star Wars är ett intressant exempel för att den här hjältens resa som den ibland kallas i när, så folk som skriver manus och, eller litteratur, den beskriver oftast en ung persons uppbrott från kända premisser, ett äventyr, ett motstånd, någon form av ny kunskap som internaliseras, konfliktens resolution och sen avklingande och en anpassning till en ny situation. Kortfattat, den är mer granulär än så, men det Raglan och det du menar med den här myten, det är att den är en arketypisk förekommande berättelsestruktur som förekommer i Sverige.
Absolut, det gör den.
På förekommer, vilket sätt?
Nej, men alltså jag tror ju att Chomsky säger ju att grammatik antagligen är genetiskt. Att vi har liksom byggstenarna för grammatik inbyggda i vår hjärna. Jag tror att det gäller hur vi beskriver verkligheten också. Jag tror att mytologisk struktur, alltså olika typer av berättelser, hjältesagor eller den romantiska myten eller barnet som säger att kejsaren är naken. De här myterna finns i massa olika variationer över ett gäng olika kulturer i massor av tider. Och de gör det därför att vi alltid berättar saker på ungefär samma sätt. Jag kan ta ett väldigt enkelt exempel. Och det är ju att i Bibeln så står det ju att Gud skapade Eva ur Abrahams revben. Ur Abraham skapade Gud Eva. Så kan man säga.
Förlåt, om det är så. Är det här det judiska Abraham? För att vi har ju Adam.
Ja, Adam. Sorry, ja. Förlåt. Ja. Ja. Det är champagnen, Henrik. Du borde sluta bjuda dina gäster på champagne innan vi går in i studion.
Så snabbt.
Men okej. Okay. Ja. Adam. Ur Adams revben skapade Gud Eva. Och sen så tittar vi på det moderna sättet att se på världen, det vill säga evolutionsläran. Ur den encelliga organismen skapade evolutionen den tvåcelliga organismen. Ser du likheterna?
Okej, jag förstår.
Alltså det är två olika underliggande saker, men man försöker ju förmedla information på något sätt till en annan människa. Och då hamnar man ofta i gamla mytologiska strukturer, tror jag.
Men låt oss applicera det här då. För att ett följande kapitel kallar du föreställningen om godhet. Det handlar om myter. Och du har ett citat av Bertrand Russell där, som jag inte minns ordagrant. Men i princip så menar han att människor som eftersträvar att förstå och presentera fakta har större förutsättningar för att uppnå eller realisera en god outcome. En människa som agerar utifrån moraliska premisser och försöker på det sättet uppnå en godhet.
Ja, i alla fall om de är känslomässiga till att börja med.
Ja, precis. Så låt oss koppla ihop de här grejerna, för det här handlar om Sverige då, och Sveriges självbild. Det är som vi idag, den omhuldade Sverigebilden liksom, som är väldigt nära, den ligger nära de emotionella nerverna för svenskarna. Så att vi har berättelsen om hjältens saga. Och sen så föreställningen om godhet. Hur artikulerades den om vi hittar den här resonansbotten till den stora berättelsen som du gör i din bok?
Hur artikulerades den? Efter andra världskriget så vann en sida vi inte hade hoppats på.
Okej, ja.
Och eftersom fel sida vann så var man ju tvungen att hitta en annan berättelse för vad vi hade gjort och hur vi hade gjort det vi hade gjort. Och då kom man på att eftersom vi hade varit neutrala då, så ska ju neutralitet vara någonting gott. Och det har ju att göra med att de människorna som levde då antagligen inte kunde berätta för sina barn att den säng de sov i hade köpts med stulet guld från mördade människor.
För att förtydliga då själva den här premissen så... Det du menar här är helt enkelt att Sverige hoppades att nazisterna skulle vinna kriget.
Ja.
Och vad baserar du det på?
Fakta, research, artiklar jag läst från den tiden och så vidare.
Okej, men om vi Så här, det finns ju en hel del underlag som tyder på det där, men du har gjort betydande research på området. För att, samtidigt ska man veta att det är svårt att skilja på det som har blivit den officiella sanningen och berättelsen om den här tiden, som gör gällande att ja, men vi var neutrala, men vi tiltade åt den anglosaxiska sidan mot krigets slut. Hur kan du utveckla?
Alltså Per Albin Hansson, som var Sveriges statsminister och folkhemsvisionären.
Ja, som du beskriver på ett jätteroligt sätt, som Sveriges Mount Rushmore för socialdemokrater.
Ja, om det fanns ett Mount Rushmore i Sverige så skulle ju Per Albin Hansson vara nummer två på det. Hjalmar Branting är först. Sen kommer Per Albin Hansson, sen kommer Tage Erlander.
Och sen Olof Palme.
Och Per Albin blev vald 1932. Hitler blev vald 1933. Samarbetet mellan Tyskland och Sverige inleddes, eller fortsatte snarare, direkt. Därför att Sverige var redan en tysk vasallstat.
Det är en del underlag som jag själv har tagit del av gäller ju att tyskarna var ju mycket imponerade av det svenska rasbiologiska institut som vi hade då. Det finns gamla svenska journalfilmer som presenterar det här var det allra AI-gaste av A-barnen i den här kullen. Mm. Alltså, det finns journalfilmer på det där. Och de var imponerade. Så att det finns definitivt fog för att säga att det fanns mycket korrelation i den germanska och den skandinaviska sfären.
Mm. Ja, jag kallar det ju för den germanska sfären. Ja. Och skandinaverna är ju nordgermaner.
Ja, okej, fair enough. Men fortsätt gärna.
Ja, när det gäller just rasbiologiska institutet så är det ju så att tyskarna hade en idé om ett rasbiologiskt institut innan första världskriget. Men första världskriget satte ju stopp för de planerna, medan Sverige som inte deltog i första världskriget kunde fortsätta med sin rasbiologiska forskning. Och det var ju det som gjorde att vi sen kunde öppna världens första rasbiologiska institut på 20-talet. Mm. Sen är det också så att Sverige var en tysk vasallstat. Det är det numera igen. Eftersom England har tagit sig ur EU, eller vill ta sig ur EU, så kan vi inte lita på deras kärnvapenparaply. Utan då finns det ju bara två arméer som kan försvara Sverige. Som
vi har det verkar ju inte nödvändigtvis som vi kan lita på att England lyckas ta sig ur EU heller.
Nej, det verkar som att väldigt mycket är uppe i luften för tillfället.
Minns du den där sången om myran som fastnar i ett tuggummi? Alltså,
lite så är det väl. Men idag så är vi ju i praktiken utlämnade igen till Frankrikes och Tysklands arméer. Det är ju de som ska skydda oss, speciellt sen Trump har sagt att nu everybody's on their own.
Ja, det är ju en parallell kontemporär utveckling.
Ja, och så var det, menar jag, från rätt länge sedan. Och under första världskriget så var det så att Sverige var neutralt, precis som det påstod sig vara i andra världskriget. Men på den tiden, för första världskriget, så var svenska väldigt tydliga. Det var en aktiv neutralitet, vilket innebär att man stödde Kaisern, alltså den tyska vad ska man säga, statsöverhuvudet, med allt han behövde utom just stridande förband. Så allt han behövde i form av sjukvård, vapen, materiel, det bistod Sverige med. Och efter förlusten i första världskriget, för där förlorade ju Tyskland också, så antog jag att, den här dealen bara fortsatte. Och den fortsatte ju ända fram till andra världskriget och rakt igenom andra världskriget.
Ja, alltså det finns ju ett skämt som du tar upp på ett ställe i boken som säger att ja, men det tog 2 månader för nazisterna att ta Norge. Det tog 2 dagar för dem att ta Danmark och det krävdes ett telefonsamtal för att ta Sverige.
Ja, det är ett gammalt norskt skämt som jag hittade i Mein Lieber Reichskanzler av Staffan Torssell, som han har hittat någonstans. Norrmännen är ju inte alls lika övertygade om vare sig vår neutralitet eller dess inneboende godhet som vi svenskar är.
Men låt oss komma tillbaka till den där inneboende godheten. För om man nu accepterar den här premissen att det var så att delar av det svenska etablissemanget kanske egentligen bettade på ett annat utfall av andra världskriget. Om vi har den här bilden då om hjältens saga och föreställningen om den svenska godheten och du hamnar i en sån situation där du plötsligt inser att vi kanske var lite väl charmig med ondskan i det här fallet. Mm. Vad blir konsekvensen?
Ja, konsekvenserna blir ju att du inte kan berätta det här för dina barn. Särskilt inte om segern är så fullständig och ena sidan, den sida du har hejat på, dess brott är så fruktansvärda. Och det är också ett krig som för första gången börjar dokumentera saker med film och foto. Så det kommer ju ut bilder.
Men jag vill komma tillbaka till det här, men jag måste backtracka det här med sidan man hejade på. Alltså, menar du att det var så att svenska folket hejade på nazisterna? Det förekom ju ändå så mycket, alltså det fanns ju en motståndsrörelse i Sverige folk som aktivt som avskydde nazisterna.
Ja.
Och liksom beredskapsåren liksom, när de körde med släckta lyktor, jeepar upp längs skånska gränsen och sen tände lyktorna för att köra ner dem om och om igen för att det skulle se ut som att vi hade fler fordon än vad vi hade och den typen av grejer. Förekom det ett motstånd?
Ja, absolut. Det gjorde det säkert. Absolut. Alltså, det är svårt att förneka, men vad jag menar här det är att om du tänker på vilket konsensusland Sverige är idag. Jag brukar ju säga, eller jag skriver till och med i boken, att lika förtjusta som vi är i genusvetenskap och intersektionalitet idag var vi i rasbiologi och nazism då. Så kan du ju förstå att ja, det fanns säkert motståndsmän mot det här, men konsensus är konsensus. Och jag tror att konsensus var på Tysklands sida. Och det tror jag för att jag har gjort väldigt mycket research som tyder på att det var så. Och för att jag har hört gamla människor berätta hur det var.
Och om vi då hoppar tillbaks till konsekvensen för den svenska kollektivistiska självbilden. Det här kan du inte berätta för dina barn. Vad blir då nästa steg? För jag försöker ju mappa ut egentligen den röda tråden i dina kapitel här lite grann.
Jag förstår det, men nu sitter vi här 2019. Och fram till 2015 var alla i Sverige helt för helt öppna gränser åt alla håll och kanter utan bevakning. Men nu är ingen det. Och det gick på några veckor när det väl hände.
Omställningen går fort.
Alltså, omställningen går fort och det gamla glöms snabbt. Och sen så sopar man alla möjliga problem under mattan. Och jag skulle säga att det är ett drag som definitivt syns efter andra världskriget. Att där sopar man väldigt mycket under mattan. Så mycket man någonsin kan. Därför att om man inte gör det, då kommer man bli skyldig av de allierade väldigt mycket pengar i krigsskadestånd. Som det absolut inte fick kallas för, utan det skulle kallas för frivilliga donationer. Det var en av de saker man bestämde i förhandlingarna efter kriget när man skulle bestämma om Sverige hade varit neutralt under kriget eller inte. Men hade det varit upp till Churchill så... Churchill hade ju lust att gå in och rensa upp i Sverige efter kriget.
Jag skulle vilja uppehålla mig en liten stund vid psykologiseringen av den svenska diagnosen. För det här är någonting som både du och jag är intresserad av och har jobbat med ganska länge. Ska vi pröva den här grejen på dig? Den svenska mentaliteten präglas av en kombination av ett minervärdeskomplex och ett messiaskomplex samtidigt. Jag har spårat det här historiskt som hobbypsykolog och hobbyhistoriker till förlusten av stormaktsväldet, eller Östersjöväldet, eller vad de kallar det nu för tiden. För att vi var en gång en betydande kraft i norra Europa och sen så förlorade vi det, men vi var fortfarande en av de sidorna som kämpade på rätt sida. Vi tryckte tillbaks katolicismen och upprättade en protestantism här som egentligen la grunden för möjligheten att bygga ämbetsmannastrukturerna och det som var med och skapade vår civilisation. Men det är att vi aldrig blev lika inflytelserika eller stora igen. Det gjorde att man var tvungen att ersätta det reella ekonomiska och politiska inflytandet med ett moraliskt inflytande. Alltså, ja, ni kanske...
Så du tror att det kom redan efter stormaktstiden?
Ja, jag tror att det började blomma upp där, och i synnerhet man ser det ganska tydligt under industrialismen, när Sverige industrialiserades sakta. England blev rikt, Tyskland blev rikt, Frankrike blev rikt, medan Sverige fortfarande levde statarliv i stora delar av landet. Och sedan när vi började industrialiseras, och det här var ju genom huvudsakligen på grund av de gripenstedtska ägarreformerna och avskaffandet av olika typer av handelshinder som gjorde att vanligt folk blev mer benägna att de kunde få skörda frukterna av sitt eget arbete. Mm. Då blommade Sverige upp och axlade omedelbart en roll av att men vi är lite bättre. Vi har kommit, ett begrepp som fortfarande används, vi har kommit lite längre moraliskt än vad ni har gjort.
Och vad tror du det kommer ifrån då?
Jag tror det kommer av...
Förlorad stormakt.
Ja, förlorad stormakt. Min världskomplex.
Alltså, jag har ju märkt, eftersom, och det tycker jag verkligen, att Sverige, om man ska se det som en patient,
ja.
Har väldigt svag självkänsla.
Ja.
Noll självinsikt. Alltså,
ingen sjukdomsinsikt, nej.
Noll. Alltså, det är så fjärran. Alltså, sjukdomsinsikt kan vi inte... snacka om. Då måste man ju först ha självinsikt, inse att kanske någonting är fel. Alltså det är många steg bort därifrån. Alltså vi har ingen självinsikt idag. Och det tror jag vi har haft. Därför att jag tror att vi har lärt oss mer om vår historia tidigare än vad vi gör idag. Men vi har en väldigt, väldigt bräcklig självbild. Och har man en bräcklig självbild, det vill säga om du tror att andras uppfattning av dig är viktigare än vad du faktiskt gör på riktigt, ja då har du inte särskilt mycket att komma med.
Nej, alltså motsvarigheten, liksom den sociala motsvarigheten blir ju en sån där besvärande bekant på en fest som desperat försöker säga rätt saker hela tiden.
Ja,
vilket gör att alla känner cringe. Liksom, ja. Och tycker, kan du bara vara dig själv så blir det säkert okej. Okay, alltså. Men att du försöker så jäkla hårt.
Var någonting annat, ja.
Ja.
Ja. Och det roliga är ju att det där märks ju även i Rasbiologiska institutet. Och det tänkande som leder upp till det. Jag menar, rasbiologi var ju stort över hela världen. Det är inte så att det var unikt svenskt.
Nej, nej.
Det är bara precis som då så var det så att internationella trender så tar, om de svenskarna gillar det så tar vi dem. Mm. Och så fyller vi dem med eget innehåll och sen så har alla en Canada Goose-jacka på sig helt plötsligt.
Men då blir det så här, om vi har den här liksom, diagnosen som vi ställer, som jag i alla fall liksom spårar har funnits med oss i den svenska kulturpsykologin ganska länge. Där man har en bild av att vi kanske inte är störst. Men vi är bäst. Vi har bäst moralisk fiber.
Ja.
Och om du korsar den självbilden med andra världskrigets utfall och plötsligt får en situation, fuck.
Mm.
Vi har verkligen slagit oss i slang med människor som inte var bra.
Mm.
Då kollisionen däremellan blir, tror jag, vad psykologer kallar alltså en förträngningssituation.
Mm.
Där man helt enkelt, det här kan vi inte ha, vi blockar ut det. Och sen skapar jag en mental, ny, bättre verklighet av vad som faktiskt hände. Nu har vi ett socialdemokratiskt under här i landet för att pengarna rullar in och välståndet ökar. Och det är på grund av att vi är så förbenat bra.
Ja, så jag tror ju att, alltså, jag har inte tänkt på det som förlorad stormakt. Men jag har svårt att säga emot dig nu när jag sitter här. Jag tycker det låter väldigt rimligt. Och man ska komma ihåg att när vi var rasbiologiskt begeistrade så var ju det en av anledningarna till det, tror jag, var att ja, men då fick vi ju chansen att visa att vi har ju de blondaste människorna, de mest blåögda människorna, de utan knölar på skallen. Så vi måste ju vara det absolut renaste, det absolut bästa folket, det vackraste folket.
Och, det ädlaste folket, det mest moraliska folket.
Ja.
Det är folket som... ville vara en humanitär stormakt.
Exakt.
Och när den humanitära stormakten sprack så kan vi i alla fall bli en klimatmässig stormakt.
Ja.
Vilken kanske främst artikuleras genom så här, Dagens Nyheters tågresa till Italien då, liksom, som på något sätt pumpas ut i alla fall
i Dagens Nyheters kanaler.
Ja, men precis som någon slags autoerotisk liksom, explosion av samma sak. För att frågan egentligen är irrelevant. Om det så är...
Men om du har ett förtvivlat behov av att känna dig god.
Ja.
Och enda sättet för dig att känna dig god är att boka en tågresa med Peter Wolodarski ner på kontinenten och Björn Wiman.
Ja.
Ja, då gör ju du antagligen ingenting gott i ditt vardagliga liv. Alltså, på riktigt.
Jag hade varit benägen att säga... hade jag känt någon som var i den situationen så hade jag tyckt att men gör det absolut, men jag tycker även att du ska träffa någon och prata med någon.
Ja, det hade ju varit bra. Men i det här fallet, och det, jag tycker att man ser det väldigt tydligt. Alltså vi har ju ett godhetskomplex som heter duga. Mm. Och jag säger inte att det inte finns hos andra folk och kulturer. Det är klart att det gör. Det är samma sak som att jag säger att vi är väldigt kollektivistiska i det här. I den här boken. Och det tycker jag att vi är. Och det som gör Sverige unikt, det är ju att vi frivilligt har lämnat över så mycket kontroll över våra liv till en stat. För i vanliga fall, med andra djupt kollektivistiska kulturer, så brukar det ändå krävas ett rätt stort mått av tvång. Men i det här fallet så är det som att, ja, konsensus, I guess. Det här är bäst. Nu är vi alla överens om det. Och jag säger inte att det inte fanns motstånd. Det fanns det säkert, precis som att du och jag är motstånd idag.
Mm.
Men det är inte så att vi dominerar.
Det kan man på inget sätt säga. Jag vill gå vidare här. Om vi behåller den här bilden liksom egentligen av godhetsmyten, konflikten, liksom den kognitiva dissonansen när man inser att nu har vi verkligen gjort bort oss och vi behöver så väldigt, väldigt desperat känna den här känslan av att vi är de som är the good guys. För du bygger ju också över en serie kapitel den illvilliga myten om juden och pengar.
Mm.
Du kopplar den till marxism, men det finns ett kapitel där som eller en bit i texten som kallas The Russian Loan.
Mm. Det är en artikel av Karl Marx som publicerades i New York Daily Tribune, tror jag.
Den var svår att få fatt i.
Den var inte helt lätt att få tag i, men den finns på amerikanska kongressens bibliotek.
Mm.
Så där hittade jag den. Och sen så var det ju svårt att kontrollera om den var på riktigt eller inte. Men som tur är så hade auktionsfirman Christie's i London sålt originalet.
Ja, för 48 000 pund.
Ja, ja. Så då räknar jag med att Christie's bör kolla upp provenans.
Mm.
Mm. Som det heter, eller? Det heter väl så?
Ja. Absolut.
Och då tänker jag att de... då har jag ju två separata källor som bekräftar att den här artikeln finns i alla fall. Och den är i Marx stil.
Mm.
Men marxisterna som samlar alla andra verk av Marx, de verkar alltid utlämna just den här artikeln om de kan.
Ja, precis. Mm. Och jag menar, den...
Och det är ju ett exempel på hur socialister över hela jorden behandlar historia. De har ingen användning för dem om den inte stöder deras sak. Och sen tror jag att sossarna har betett sig ungefär som socialister brukar göra här i Sverige mot historien.
Ja, de helt enkelt redigerar den så att den passar narrativen som man vill ha. Men berättelsen om juden och pengar, det är ju en gammal berättelse som har använts som hävstång mot den judiska folkgruppen vid mängder av olika tillfällen. Men du kopplar det ju till den moderna socialismen genom Marx i det här kapitlet.
I just det här fallet så är det. Ja. Men att judar förknippas med handel och pengar, det är ju urgammalt.
Ja.
För judarna var ett handelsfolk. Och judendomen som religion är väldigt materialistisk. Det vill säga att den handlar om det här livet och inte om livet efteråt.
Mm.
Och i judendomen, till skillnad från kristendomen och islam, så är det inte förbjudet att ta ränta.
Mm.
Mm. Så när det blev synd att ta ränta i den kristna världen, precis som det är då skam för muslimerna att syssla med ränteverksamhet, så gav ju den islamska världen och den kristna världen, de gav ju bort bankverksamheten till judarna. Och judarna var ju förbjudna att ha de flesta yrken, för de var uppbundna i skrån.
Mm.
Så det judar fick ägna sig åt var sådana yrken som kristna eller muslimer inte ville ha.
Där
var ju bankverksamhet en av dem. Och där vill jag också säga, och det tror jag är viktigt att säga, att om man är så dum så att man ger bort banken till någon, då kan man ju inte klaga på att den personen blir rik.
Alltså jag skulle just inflika att jag starkt ifrågasätter omdömet på den personen som ger bort banken.
Ja,
Det är ju så här Magdalena Andersson eller Per Bolunds utspel när vi på grund av olika skäl då lyckades få Nordea att flytta från Stockholm, helt enkelt pitchade oss. Ja, men det finns fördelar med att inte ha en bank också. Det är en av de sämre
Ja, det skulle man ju lätt kunna säga. Jag personligen hade något skämt om just det där Nordea. Jag gratulerade finländarna till att de snart kommer sitta i telefonkö i 4 timmar för att få reda på att de inte har några pengar kvar på sitt konto. Ja. Men det var ju bara ett skämt. I stort sett så är det ju katastrof när ett så stort företag lämnar ett land. Ja. Det säger ju någonting om vad de tror om det land de har verkat i fram tills dess.
Vi ska strax gå vidare till del 2 av din bok. Men jag tänkte passa på att först öppna för tittarna. Ni kan ju ställa frågor i chatten. Vi kommer inte ha tid med så jättemånga för att jag har så mycket här som jag vill prata med Aron om. Men ett par stycken tänker vi försöka plocka igenom. Så har vi någon bra fråga så shoot.
Absolut. Hur kommer det sig att boken inte finns på till exempel Adlibris? Är den så pass regimkritisk?
Alltså jag har ju räknat med från början att väldigt få bokhandlare, det vill säga boklådor som man brukade säga, kommer ta in den här boken.
Men du finns på Akademibokhandeln på något ställe i Stockholm?
Nej, den fanns.
Ah.
Den finns inte längre.
Den såg det slut.
Så min affärsmodell bygger ju på att jag säljer via min hemsida, vilket jag gillar och tänker fortsätta med så mycket jag kan.
Säg namnet på din hemsida nu. Så att
de... aronflam.com. Ja, jag har fått lära mig att jag inte ska säga www.aronflam.com därför att folk blir irriterade när det räcker med aronflam.com.
En av mina yngre anställda sa till mig, oh, du skriver det med www. Mm. Det är sjukt 90s.
Jaha. Ja, jo, men så är det. Om det är någon äldre tittare där så www.aronflam.com.
https://.
Exakt, men så jag hoppas ju att den kommer säljas i boklådor framöver. Adlibris och så vidare. Men jag räknar inte med det och har aldrig räknat med det, därför att vad som händer när, för det första så vet jag av erfarenhet att sånt jag gör inte uppskattas i allmänhet. Punkt.
Men du har sålt, du har redan sålt slut för hela första upplagan på.
Ja, det har jag gjort.
Ja, gratulerar. Mm.
Tack så mycket. Ja. Det är för den här typen av bok en väldigt stor upplaga.
Ja, alltså det är en köttig bok.
Ja, det är det. Det är ju inte en Lisa Marklund-deckare. Och de säljer ju 100,000-tals exemplar. Och det förstår man ju. För att, det är ju underhållningslitteratur på ett annat sätt än det här. Det här är ju litteratur för människor som är nyfikna och vill ha ett perspektiv på vad som händer nu och vad som händer då.
Vi tar en fråga till.
En till. Kommer det som ljudbok?
Ja. Jag håller på att spela in den som ljudbok nu. Det är en väldigt trevlig kille i Gävle som heter Fredrik som hjälper mig med det. Den finns ju redan som podd. Men podden är ju ett annat verk egentligen. Även om budskapet och innehållet i stort sett är detsamma som i den här boken. Och jag har försökt få med så mycket som möjligt av podden i den här boken.
Kommer du läsa in den själv?
Jag läser in den själv. Jag har redan varit där 2 helger.
Då kan du undvika det som hände... Eberhard, där personen som läste in kom med egna fotnoter. Han har inte förstått det här överhuvudtaget.
Exakt. Nej, men, jag läser in den själv. Jag vet att den redan finns som podd. Men ni ska veta också att när jag lämnade in den här till Gustav som är den redaktör som har hjälpt mig med den här boken. Så är det ju så att en podd, jag hade ju hur mycket tid som helst att göra det här i min podd. Mm. Så när jag lämnade in manuset i Word till Gustav så var det 1800 sidor långt. Vilket är...
Det är du dubbelt, Ayn Rand som lämnade
in
sådana.
Ja, det är liksom 3600 sidor i pocket. Så det hade varit, om inte omöjligt så hade det i alla fall tagit död på affärsidén. Därför att portot med PostNord hade kostat för mycket. Vi bestämde oss för att försöka liksom, hur ska vi få ner den här enorma podden? Och Gustavs mål var ju 180 sidor. Och där är vi ju inte. Den är ju fortfarande 460 sidor lång liksom, med en hel del fotnötter.
Ja.
Men vi fick ner det till det här. Och jag tror att människor som har hört hela podden emellanåt kanske tycker att ja, men det här är inte lika omfattande som podden. Nej, så är det. Mm. Men människor som inte har hört podden och som vill ta del av samma information i textform hoppas jag kan ta till sig den här boken precis lika bra.
Ja, du är väldigt produktiv. Det finns på många olika sätt ställen man kan ta del av det här underlaget. Nu vill jag gå vidare innan vi förlorat för mycket tid med del 2 av din bok. Och Där vi börjar med ett kapitel som heter Fabeln om den svenska tigern. Och innan jag släpper in dig så vill jag berätta en anekdot. Får se om du känner till det här. Bertil Almqvist som designade den där ursprungliga
svenska tigern.
Han är ju även känd för att han ritade Barna Hedenhös.
Som förgyllde min barndom.
Ja, mycket, mycket roliga, roliga kreativa. Ja. När den här grejen presenterades för offentligheten lär det ha varit en general som sagt, en svensk tiger, borde det inte ha varit ett lejon?
Ja, och det borde det ju ha varit om man ska titta på alla statyer.
Ordskämtet, han var inte komiker.
Nej, han var verkligen inte komiker. Bertil Almqvist var ju lite fyndig.
Ja.
Och en svensk tiger är ju ett skämt. Mm. Och det här är ju en analys av ett skämt. Och det är ju en hel del analys av humor i boken, även om det inte är så mycket humor i boken. Därför att, som vi komiker brukar säga, jag vet inte vem som har kommit på ordspråket, men det är klart att du kan analysera ett skämt ungefär som du dissekerar en groda. Problemet är att subjektet dör i processen. Så ja. Det blir inte så mycket roligt kvar när man analyserar sönder skämt, även om jag och mina komikerkollegor är väldigt förtjusta i det. Men det är ju så att en svensk tiger är ju en dubbelmening. Det vill säga, det är både djuret tiger och att tiga, att hålla käften. Mm.
Och fabeln om den svenska tigern, där har du en ganska rolig bit text där du tilldelar olika nationer, olika typer av djurtotem, eller vad man ska säga. Kan du berätta lite om det?
Ja, men om Sverige är en tiger, då tänker jag att, ja men jag gjorde ju om, fransmän brukar ju vara groder. Små grodorna är lustiga att se.
Ja, så alltså, jänkarna brukar säga, skämta om dem som the frogs.
Ja.
För att de äter grodlår helt enkelt.
Ja, absolut. Vilket... Men vet du inte det att små grodorna, den låten är ju alltså från början, alltså melodin till den är en gammal fransk militärmarsch.
Kåakaka, kåakaka, okej.
Okay. Ja, och den här låten Små grodorna som vi alla förnedras att delta i som barn, det är alltså ursprungligen svenska soldaters drift med fransmännen. De hånar fransmännen. Det är vad det handlar om.
Okej.
Okay. Och hade någon sagt det till mig som barn, alltså för jag ville verkligen inte vara med på Små grodorna, för jag tyckte det kändes så förnedrande.
Ah,
men hade någon sagt så här, jo, men det här är inte för att du ska vara förnedrad, det här gör vi mot Frankrike. Då hade jag bara, ja men fuck it, jag är på liksom. Ja. Men jag gjorde fransmännen till harar istället. Ja. Eftersom groder inte brukar fly från strid. Men fransmän har en tendens att göra just det. Tyskarna blev en örn. Mm. Amerikanerna är ju en örn. Men de allierade får vara trikoloren. För de stod ju på något sätt. Om man ska se andra världskriget mytologiskt. Mm. Så är det ju så att de allierade står för upplysningen. Så alltså rationalitet, alltså en icke-mytologisk fraktion. Mm. Germanerna står för germansk mytologi. Alltså Blutontboden, Völsungasagan, den poetiska Eddan. Och öst, kommunisterna, de står ju för den hedendom som fanns där innan den rysk-ortodoxa kyrkan. Om man ska se det mytologiskt, det vill säga. Och ska man se det mytologiskt så blir det väldigt enkelt. Därför att då har du trikoloren som är rationalitetens färger. Du har svastikan som är en urgammal hednisk symbol. Och sen så har du den femuddiga stjärnan som är basen i pentagrammet.
Men jag menar, svastikan är ju liksom, den är ju urgammal indoeuropeisk symbol, eller hur?
Men googlar du julgran och svastika så kommer du få se en hel del roliga gamla bilder.
Ja, men det tror jag. Det finns ju till och med i, vad heter den, Carl Bertil Jonssons julafton. Så här, ibland vimplarna de har när de åker i någon sån här gengastaxi vid något tillfälle så är det en liten naziflagga med också. Som i och för sig då insinuerar att det här, han åker runt bland högborgerliga hem. Och det var där nazismen eventuellt florerade i Sverige.
Alltså, jag gick ju på enskilda gymnasiet så jag har ju varit hemma hos, vi kanske inte ska säga familjens namn. Men där har de bilder på när de sitter och äter middag med Göring. Från den tiden på väggen. Ja, det är väl klart att det fanns en hel väggen, del utbyte. Eftersom Sverige var som sagt en tysk vasallstat. Och Tyskland var på den tiden världens hippaste land. All häftig kultur, all häftig filosofi, all häftig konst kom från Tyskland. Vetenskap också.
Men så här. I det här, liksom den här fabeln som du målar då med örnen, grodan, haren. Sverige som tigern. Jag personligen uppfattar mer Sverige som, pun not intended, Nasse i Nalle Puh, med ett messiaskomplex.
Ja, det är väl en bättre liknelse faktiskt. Det skulle jag nog säga. Jag funderade ett tag på att göra Sverige till dyngbagge. Den här lilla skalbaggen som rullar en stor boll med bajs framför sig. Men nu har ju Bertil Almqvist redan gjort Sverige till en tiger. Mm. Och det var ju den svenska sloganen, att vi är en tiger.
Ja, och det, symbolen var stark och utmärkt. Alltså, om jag tänker som designer och liksom reklamperson, som kommunikation betraktat, starkt, bra gjort, smart, förutom generalen som inte fattade och tyckte att det skulle vara ett lejon istället.
Och det kopplar ju till ett nationaldrag. Alltså, kärleken till tystnad.
Ja.
Som fanns sen innan en svensk tiger.
Just det. Hur är det vi sjunger i nationalsången? Du tysta, du glädjerika sköna.
Ja, så är det. Ja. Men har du läst den poetiska Eddan?
Nej.
Nej, det borde du göra. För i Völsungasagan så är det... Det finns en del som handlar om hur man ska leva. Och i den delen av, vad ska man säga, poetiska stansor eller verser, så är väldigt många har att göra med att du ska hålla käften. Så det här är ju uppenbarligen ett rätt gammalt kulturellt drag som hänger med bara.
Att tala är silver, men att tiga är så jävla tråkigt.
Ja, exakt. De tyckte inte det, de tyckte det var guld. Men precis, att tiga är tråkigt. Och till och med skadligt, tror ju jag.
Jag vill rulla vidare till ett följande kapitel där du pratar om den här tigerns två sidor. Det fanns den sidan som vi tryckte på de här affischerna. Mm. Vad fanns på tigerns andra sida?
Ja, du får ju aldrig se tigerns andra sida. Så det är ju väldigt svårt att veta. Och jag börjar ju i första delen, som du påpekar, med hjältemyten. Men sen så kommer jag ju till trickstermyten, en annan myt. En tidigare och mer ursprunglig myt. En sorts folkhjältemyt snarare än en gudomlig hjälte. I trickstermyten så är det så att då är det inte en huvudperson, utan även om det är en huvudperson, även om det bara är en huvudperson i trickstermyter, vilket det kan vara ibland, så är den personen ofta delad i två, inom sig själv eller rent fysiskt ett tvillingpar. I modern tid så är trickstermyten ofta komedier. Mm. Och där blir det väldigt tydligt, du har Helan och Halvan, Dum och Dummare. Men det går även att ta mer intellektuella komedier som The Big Lebowski, där du har Walter and the Dude. Då har du liksom den lugna, tillbakadragna, konflikträdda The Dude.
Precis, det här är dramaturgiska diader.
Exakt. Och du har Walter som är kolerisk och jättearg och inte kan kontrollera sig och är väldigt konfliktsökande. Ja. Och i det här så ser du ju att det finns, det är svart och vitt. Mm. Helan och Halvan är ju samma sak. Du har en tjock och glad och du har en smal och deppig. Eller hur? Mm. Ja. Och så är det ju, säger jag då, i alla fall från ett mytologiskt perspektiv med den svenska tigen, att den svenska tigen, den sida vi får se är ju en hjälte. Men och vad är motsatsen då till en hjälte? Det är det jag undrar. Vad är motsatsen till en hjälte? Vilken är tigerns andra sida?
Ja, är motsatsen till en hjälte en antihjälte, alltså en tönt, eller en ondskefull person?
Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Är det en ond människa eller är det en idiot?
Ja. Mm. Men om vi bara kvarhåller oss lite grann.
Hannah Arendt sa ju att ondska är banal. Om hon hade rätt så räcker det ju med att vara en idiot för att vara ond.
Ja, låt oss säga så här. Banalitet gör det ju enklare att tjäna syften som man själv inte förstår att man tjänar.
Mm. Ja.
Men jag skulle vilja uppehålla mig för ett ögonblick medan jag serverar dig lite mer champagne.
Tackar.
Vid den här dramaturgiska dualiteten. Är det lite grann som yin och yang att de här två aspekterna behöver samexistera? Alltså en spin-off-serie som bara heter Helan det hade inte fungerat.
Nej, det hade inte fungerat. Nej. Så ja, det har ju väldigt mycket med... Yin och Yang är ju bra. Daoistiskt tänkande kan man kalla det för. Eller hegelianskt tänkande. Ja. Att man har en antites och en tes och sen så ska de på något sätt binda samman till en syntes. Jag ser inte verkligheten på det sättet alls. Jag ser mer statistiska fält med typ slump och kaos. Mm. Men om man ser världen på det här sättet så finns det en dualitet även i den svenska tigen. Och den tycker jag blir väldigt tydlig när man i alla fall läser den här boken.
Då, nu har vi lite grann pratat om en dramaturgisk dyad som existerar i komiska sammanhang.
Hela numera, ja.
Ja. Mm. Du har ju ett kapitel som handlar om Sveriges mest populära komedi.
Mm. Och där har vi också ett tvillingpar, eller två personer som är huvudpersoner.
Kan du redogöra, sammanfatta det?
Sveriges mest populära komedi genom alla tider, i alla fall fram till 1946, hette Pettersson och Bendel. Att du inte har hört talas om den är inte så konstigt, därför att i den mån den koms ihåg så gjordes den om av Hasse Alfredsson till en komedi som hette P.O.B. Men vi återkommer till det, därför att den ursprungliga är väldigt enkel. Det baserades på en roman som skrevs av Valdemar Hammenhög redan 1928, så det vill säga innan Hitler ens kom till makten. Mm. Och det handlar om en svensk, trevlig, charmig, snygg kille som heter Pettersson. Och hans kompanjon som är en lömsk, liten, rätt girig kille som heter Bendel.
Och Bendel är...
jude. Han förnekar ju att han är jude. Men han är jude och det förstår publiken när de ser det här. Mm. Och vad man kan säga rent så här dramaturgiskt så är det väl så att Pettersson drömmer om att bli rik och framgångsrik. Mm. Och Bendel är den del av honom som är girigheten. Som är synden. Därför att Sverige var ju ett mer lutheranskt land än vad det är idag. Mm. Och idag är det socialistiskt, så att vilja ha rikedom anses ju vara fult.
När pikade den här judesatiren? Alltså den här filmen. När var den populär? Vilket år?
1934-35 vet jag att den visades i Tyskland. Den blev Josef Goebbels favoritfilm, eller en av hans topp 5 i alla fall. Mm. Och han ville att den skulle visas i alla tyska skolor som mer eller mindre dokumentärt undervisningsmaterial.
Ah, okej, så att tyskarnas för sin tids talandet är så mörkt?
Alltså tyskarna har ju antagligen alltid haft lite mer humor än svenskarna. Ah. Så de såg ju potentialen i den här filmen. Och då ska man ju komma ihåg att den här visades på en filmfestival i Berlin som var internationell. Och alla som var inbjudna under devisen att film ska liksom spegla nationalkaraktären.
Alltså, jag vet inte hur det är med tysk humor, men ett skämt som jag lärde mig om tyska som ung var så här att om en tysk vill illustrera en cirkel så ritar de en fyrkant och skriver ett cirkel.
Det är väldigt roligt. Ja. Jag vet inte, det här var en oerhört populär komedi i Sverige. En fjärdedel till en femtedel av Sveriges befolkning såg den på bio det år den kom ut.
Just det, då var vi ungefär 4 miljoner människor i det här landet och 755 000 såg filmen.
Ja, det här är siffror från min bok. Och då gick den också som radioföljetong. Den gick i följetong i massa tidningar. Folk satte upp den som pjäs. Mm. Den hade tidigare varit en roman. 1940. Ja, någon gång i slutet av kriget kom dessutom en tvåa, Pettersson och Bendels fortsatta affärer. Den blev inte lika populär som ettan. Men det är ju så med uppföljare vanligtvis att de är inte lika bra som ettan.
Nej, alltså, som alla som har tittat på Jönssonligan-filmerna vet.
Ja.
Nu vill jag att vi rör oss vidare rakt in mot mörkrets hjärta. För att jag upplever att vi har rört lite grann den här progressionen nu som du bygger. Alltså du bygger ju narrativ i din bok. Men det vi landar i ytterst, liksom, för att försöka sammanfatta det lite grann, det är en berättelse om ett par kapitel som jag vill koppla ihop lite grann här för att göra det lite snabbare. Land ska med brott byggas och rykande pistoler.
Oj, ja, exakt.
Och jag ska göra det lite lättare för det. Men ja. Land ska med brott byggas. Där redogör du egentligen för hur och vilka kulturella bevekelsegrunder som gjorde det möjligt för Nazi-Tyskland att rekonfigurera hela lagen i sitt land. Mm. Så att det som var helt orimligt i en vanlig rättsstat att göra plötsligt blev, det är så vi jobbar här. Mm. Vi nationaliserar allting som är judiskt nu.
Ja, och det här visste ju hela världen om att det skedde. Mm. Det var dock inget brott, utan länder ansågs få göra vad de ville mot sina medborgare. Och svenskarna var ju fullt medvetna om det här. Oj, jag tror jag påverkade din klippare något. Svenskarna var ju medvetna om det här. På regeringsnivån var de ju fullt medvetna. Men de var med på det. Ända fram till runt 1943 så börjar det ju bli lite svettigt. Därför att då säger de allierade att det här med att rånmörda folk, det kanske är ett brott. Och då börjar svenskarna känna att kan vi verkligen göra så här fortsättningsvis? Men de slutar inte.
Ja, det du sätter fingret på här, det är ju det svenska medlöperiet.
Ja.
Till att man helt enkelt accepterade.
Men nazisterna hade en väldigt tydlig affärsmodell redan innan de gick ut i krig. Vilket var att de ville ha... Först ville de sno allting som alla deras judar ägde. Och andra människor som de inte tyckte om. Mm. Och så ville de göra sig av med dem. Och sen ville de ockupera massa andra länder. Ta allt de ägde. Mm. Härska över dem.
Ja.
Eller döda dem.
Och ta apropå...
Det är en affärsmodell helt enkelt.
Ja, det är en affärsmodell. Och det är ju... eftersom jag är affärsman och tycker om att folk ska kunna göra business, så tycker jag att det där är allt dåligt moder. När du med strong arming och politiskt våld förstör en ekonomi genom att göra ingrepp och otillbörligen tillskansa dig värde som du inte själv har varit förmögen att skapa. Mm. Det fria entreprenörskapet skapar värde, det frigör värde.
Du har helt rätt. Mm. Alltså så här är det ju. Det fanns en ekonomisk historiker som hette Cipolla och han skrev en essä om dumhet. Och där förklarar han det väldigt enkelt. Han delar in människor i fyra sorter. Som du vet, ekonomiska historiker gillar att göra. De vill göra det enkelt för sig. Och där så är det ju så att en bra affärsman är ju en affärsman som lyckas göra affärer som lönar sig för båda parter. Så att båda parter går därifrån rikare. Mm. Det är en bra affärsman.
Ja.
En skurk är någon som tar värde från en annan till sig själv. Men det är egentligen inte det värsta enligt Cipolla i alla fall. Därför att en skurk, han reallokerar bara värde. Han snor det. Mm. Men en idiot förstör värde för sig själv och andra. Så enligt Cipolla så är en idiot värre. Mm. Därför att ingen går därifrån rikare.
Det är första gången jag hör det här, men jag gillar det. Det är roligt och det känns rätt.
Han är väldigt fyndig, den här killen. Jag uppskattade det sen väldigt mycket.
Jag avskyr kapitalförstöring och liksom den som förstör mest är förstås den som skapar en lose-lose situation.
Ja, alltså det finns ju ingen maffialedare som vill kasta guld i havet. Han vill ju bara...
Det här får
ta det till sig själv. Så han förstör ju inte guldet. Någon har ju fortfarande guldet. Ja. Men en idiot tar ju guldet från det och så slänger han det i sjön och bara, ingen av oss har guld.
Nu är den på havets botten. Ja. Det är lite grann som det
svenska. Det är socialismens ursprung.
Det innovationsbyråkratiska komplexet. Liksom. Så startup, inkubatorer och den där typen av liksom hokus pokus magi där kapital extraheras ur det värdeskapande näringslivet och sen så slussas det in i magiska strukturer som förintade.
Exakt. Men...
Okay. Måste hålla oss till ämnen. Vi måste komma tillbaks till guldet. Och frågan om guldkuppen, kullagerförsäljningen. För att här, nu, vi rör oss ju i den här tangenten nu. Liksom. Mm. Otillbörliga ekonomiska förehavanden.
Ja. Sverige var redan innan andra världskriget världsledande på kullager. Bland annat genom SKF som fortfarande finns kvar. Ja. Svenska kullagerfabriken.
Just i Göteborg.
Ja. Och kullager är en uppfinning som har funnits i hundratals år. Den brukar tillskrivas Leonardo da Vinci, men den fanns troligtvis innan Leonardo. Han bara ritade en bättre version av den.
Men vi tog patent på den.
Det gjorde vi, men alltså, kullager hade funnits väldigt länge. Men de populariserades när cykeln blev populär. För du behöver... kullager för att göra en cykel. Så det var det som drev det. Men sen en modern armé kan inte fungera utan kullager. Så i krigstid så är kullager vapen. Det är vad det är. Och Sverige sålde vapen i form av kullager. Men även andra riktiga vapen också givetvis. Men kullager är vapen. Och ingen armé dittills hade använt kullager så mycket som den tyska armén. För det var en väldigt modern armé. Det behövs för att krigsflygplan ska flyga. För att tanks ska kunna köra fram. Hangarfartyg, ubåtar, maskingevär, kanoner. Du behöver kullager i princip i allt. Och Sverige var ju bäst på det här. Mm. Och vi sålde ju kullager till båda sidor eftersom vi var, eller hade i alla fall som ambition att vara, sa vi till omvärlden, neutrala. Och då är det så att innan kriget så ska man hålla sig, för neutralitet är ingenting som man är under krig. Alltså Stefan Löfven säger så här, vi är alliansfria i fred med sikte på att vara neutrala i krig. Och neutralitet är någonting som man är i krig, men det bestäms först efter kriget. Och det bestäms då i förhållande till de avtal man hade slutit innan kriget. Mm. Så det vill säga, om man 1938 eller 1939 hade slutit vissa avtal med tyskarna å ena sidan och engelsmännen å andra sidan om kullager, så ska man hålla sig till de avtalen, det var det man bestämde i andra världskriget, under hela kriget. Och sen efteråt så går man igenom och ser om man har lyckats hålla sig till de här avtalen, och då avgörs det huruvida du är neutral eller inte.
Just det. Mm.
Och i Sveriges fall så är det så att Sverige sa att de skulle hålla sig till de här avtalen gentemot tyskarna, men de gjorde inte det. Utan de sålde mer kullager. Och när engelsmännen och de allierade i övrigt ville att de skulle sluta, så sa de att det kan vi tänka oss att göra. Hur mycket pengar kan vi få för det? Och sen när de fick pengar för det så slutade de ändå inte. Men de tog emot pengarna.
Och guldkuppen.
Och det tycker jag är lite avslöjande.
Ja, det
om var sympatierna låg.
Det är aggreverande. Var hittade du den informationen?
Om kullager?
Ja.
Dels så hittade jag brottstycken i svenska statens offentliga utredningar, SOUs.
Okay.
Dels så hittade jag i några böcker som har skrivits, för det har skrivits en del om det här. Och sen så hittade jag väldigt mycket i utländska arkiv och rapporter. Och den som ledde mig in på rätt spår var en amerikansk rapport, och sen så tog jag den vidare till Tyskland och England. Och sen så kunde man jämföra rätt lätt och komma fram till att Sverige inte med den bästa vilja i världen kan anses ha varit neutralt under andra världskriget.
Aron, jag har en sista, lite större övergripande frågeställning som jag skulle vilja höra dig reagera på. För att en av grejerna som du gör med den här boken, det är att du härleder, så att säga, vad som hände då. Hur det har påverkat vårt samhälle som det ser ut nu. Och var vi är någonstans nu. Både ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Mm. Och du är mycket kritisk mot socialdemokratin i din bok. Men socialdemokratin har ju samtidigt, om man ska vara ärlig, under vår uppväxt faktiskt bara förlorat allt mer inflytande.
Absolut.
Så att det kan ju inte bara vara deras fel. De är ner på 23-24% i den sista.
Det är inte bara deras fel. Och det tycker jag att jag går igenom i boken. Varför det blev deras fel också. Mm. Vilket har med kulturella faktorer att göra. Jag menar, världenihilismen var socialistisk. Och den blev socialdemokratisk dogma, kan man säga, under ett tag. Och värdenihilismen är en ideologi som säger att det inte finns någon moral överhuvudtaget. Det enda som finns är lagen. Så om tysk lag säger att det är rätt att göra så här, då är det rätt att göra så här. Det är ett sätt att slippa tänka, kan man säga. Intellektuell lathet.
Ja, det låter som en tvilling. Det låter som en tvilling till den emotionellt durkdrivna ideologi som präglar en del av samhällsdebatten nu.
Och det är intressant att du säger tvilling. Därför att trickstermytens viktigaste lärdom, det är att vi måste lära våra misstag. Det är det barn lär sig när den ser en trickstermyt. När den ser en vuxen vara clown, det vill säga ramla på bananskal eller bajsa på sig eller prutta högt på sociala tillställningar, så förstår barn att så där uppträder jag, men så ska vuxna inte uppträda. Och det är vad man kan lära sig av trickstermyten. Och om man som Sverige gjorde inte lär sig av sina misstag utan sopar dem under mattan, någonting som jag skulle säga har blivit något av en socialdemokratisk paradgren, då lär man sig ju aldrig. Du får aldrig veta varför du gjorde fel eller hur. Och det blir bara galnare och galnare då. Därför att du låses ju in i en värld där du bara ser ena sidan av händelserna, men aldrig den andra. Och hur ska du då kunna lära dig av dina misstag?
Det går det är en jätteintressant observation att vara ett yin utan yang, så att säga. Det blir utan opposition så finns det heller, utan friktion finns det ingen lärdom att dra.
Och vi är ett konsensussamhälle.
Då är man roderslös, helt enkelt.
Och vi håller ju alla med varandra hela tiden.
Aron, vi ska ta en avslutande tittarfråga nu innan vi rundar av. Alexander, servera din bästa dish nu.
Vilken författare, filosof, tänkare tror du har störst prägel på dina verk? Satt störst prägel på dina verk?
Oj. Det var en jättestor fråga. Det var verkligen en jättestor fråga. När jag var liten så ville jag skriva som Aldous Huxley, som jag uppfattade var som en skalpell. Hans penna var som en skalpell mot verkligheten. Jag skriver inte så jag har misslyckats med det målet.
Det är inte många som gör det å andra sidan.
Jag har alltid älskat Dostojevskij. Jag skulle säga att jag håller Hermann Hesse väldigt, väldigt, väldigt högt, hans prosa. Och jag har en viss förkärlek för Kurt Vonnegut. Så det är väl de fyra, jag skulle säga litterärt, har påverkat mig mest. Huruvida det framgår i det här verket, nej, det tror jag faktiskt inte, utan när jag läser det här så ser jag att det är väldigt, väldigt mycket mina ord och jag.
Det är väldigt mycket dina ord i den här boken.
Så jag skulle nog säga att den är mest lik Hunter S. Thompson.
Det är en rolig bok bitvis, det är en mörk bok, det är en köttig bok. Och jag rekommenderar er som tittar att köp den här boken. Köp Arons bok och läs den. Det är intressant läsning och jag tycker att flera av er borde ta del av det här materialet. Som avslutning, Aron, så vill jag ge dig ett tillfälle. Kameran är där. Du kan prata till de som lyssnar på oss nu. Gör din slutplädering.
Oavsett om ni håller med eller inte om innehållet i den här boken, så tycker jag absolut att du ska köpa den och läsa den och ta ställning till det som står där i. Därför att jag tror att om vi glömmer vår historia så lär vi oss aldrig av den. Och det är väldigt viktigt att vi gör det, för annars hamnar vi där vi är nu.
Och snyggt, får jag en hel kamera på oss här. Aron, det här har varit så himla trevligt.
Mycket trevligt.
Nu ska du och jag sticka ut och käka middag tillsammans.
Det ska vi göra.
Någonstans. Det blir köttrestaurang.
Det blir det.
Tänkte vi. Mm-hmm. Till er som har tittat. Nästa vecka kommer vi att sända från Stockholm. Då har vi en hemlig, mycket speciell gäst som jag ser mycket fram emot att prata med. Så att jag hoppas att ni har haft trevligt ikväll och att ni hoppar in och tittar nästa vecka när vi inte är från Malmö utan i Stockholm. Tack för ikväll och tack för att ni har tittat.